Ja, det är ju Alla helgons dag imorgon. Och vi är väl alla helgon, vi som är samlade här. Man behöver ju inte vara död för att vara ett helgon, som bekant. Utan man kan ju vara levande. Och att vara helgad betyder ju egentligen att vara avskild. Att vara uttagen ur världen. Så grundbetydelsen handlar inte så mycket om att ha blivit en lite bättre människa än förut. Men det är ju det vi lägger in i ordet. Helgelse, det handlar ju om den personlighetsförvandling som Gud vill få utföra i våra liv. Så att vi liksom inte ska stå och stampa på samma fläck, utan vi ska mogna till full mognad, inte till Kristi fullhet, som det står. Och det är ju underbara perspektiv. När man tittar lite grann ut över kyrkohistorien så kanske man däremot blir en aning förvirrad. Därför att buden och beskeden har ju växlat ganska mycket på hur ett helgon ska se ut. Det har ju funnits tider då ett helgon skulle ha knut i nacken. Det har funnits tider då ett helgon skulle ägna sig åt askes, gärna sitta ute i öknen. Och det har funnits pelarhelgon till och med. Då satt man väl tydligen på någon sorts pelare, jag vet inte riktigt hur det gick till. Och det har funnits tider av mystik. Just för närvarande är det den militära stilen som präglar helgelseförkunnelsen. Så att det kan ju vara lite av intresse att fråga, vad är egentligen ett helgon? Jag erinrar mig en professor, en av de mera originella typerna, alla var ju original, men en av de värre, som jag hade under min utbildning till läkare. Han var professor i ortopedi. Han försäkrade under en föreläsning för sitt något chockade auditorium att om ledgångsreumatism vet vi allt utom vad det är och hur det ska behandlas. Man kanske med en lätt travesti kunde säga att om helgelse vet vi allt utom vad det är och hur man kommer dit. Ja, det var kanske överdrift. Du vet, det ju inte du som gör dig till ett helgon. Hemmagjorda helgon är inte att rekommendera. Utan det där är ju Guds verk. Gud fostrar, brukar vi säga. Gud fostrar, ibland tar vi den här bilden av krukmakaren och leret. Och den liknelsen är ju fin. Inte minst därför att till och med Gud kan misslyckas, står det där. Det är ju intressant. En allsmäktig Gud kan misslyckas och få börja om igen. Det tål att tänka på. Men Gud fostrar oss, som sagt. Och vad är han då ute efter? Vad går det hela ut på? Det kan ju vara intressant att fråga. Vad går det hela ut på? Vad siktar han till? Ja, jag tänkte att vi då skulle läsa lite om syndafallet. För vi måste ju ha en diagnos innan vi sätter in medicin. Det är bra att veta vad man lider av. Första Mosebok 3. Men ormen var listigare än alla andra markens djur som Herren hade gjort. Han sa till kvinnan, skulle då Gud ha sagt, ni ska inte äta av något träd i lustgården. Kvinnan svarade ormen, vi får äta av frukten på de andra träden i lustgården. Men om frukten på det träd som står mitt i lustgården har Gud sagt, ni ska inte äta av det, inte heller röra vid det, så att ni inte må dö. Då sa ormen till kvinnan, ingalunda ska ni dö. Men Gud vet att när ni äter av det ska era ögon öppnas så att ni blir så som Gud och förstår vad gott och ont är. Och kvinnan såg att trädet var gott att äta av och att det var en lust för ögonen och att det var ett ljuvligt träd eftersom man fick förstånd av det. Och hon tog av dess frukt och åt. Hon gav också åt sin man som var med henne och han åt. Då öppnades bådas ögon och de blev varse att de var nakna och de fäste ihop fikonlöv och band omkring sig. Vad var det ormen lyckades med? Han lyckades ju med något. Men med vad? Jo, säger vi, han lyckades få dem att äta av det förbjudna trädet. Okej, det är sant. Men redan dessförinnan hade han lyckats med något annat, och det är viktigt att vi känner igen det också. Och det står i den sjätte versen. Kvinnan såg att trädet var gott att äta av och att det var en lust för ögonen och att det var ett ljuvligt träd eftersom man fick förstånd av det. Det stod säkert många fina träd i lustgården. Härliga, underbara ekar och palmer och terebinter och popplar och jag vet inte vad allt. Det var nog inte bara såna här planterade granskogar, risiga och förfärliga, utan det var säkert vackert. Men alla andra träd bleknar plötsligt bort. Det finns bara ett träd kvar. Det är bara ett träd som gäller. Dög inte de andra? Jo, det gjorde de säkert i och för sig. Men nu var det bara ett träd kvar. Och du vet ju lite grann, vi känner igen det där, eller hur? Du har en gammal trotjänare till bil. Den är rostig och bucklig och sådär. Och den skrapar oroväckande när man startar den vintertid. Men den rullar och du är kär i den. Och du har en gammal dekal där bak där det står att gammal kärlek rostar. Och så kommer det någon och tittar på din bil och så säger han att ska du åka i en sån skrinda? Ja. Plötsligt så är kärleken bortblåst. Någon kom och föraktade din gamla rishög som du älskade så högt. Och plötsligt så älskar du den inte längre. Du är inte glad över den. Du tycker att den misskrediterar firman på något sätt. Och du ser ängsligt om efter en möjlighet att skaffa dig en annan bil att byta upp dig, som det brukar heta i annonserna. Jag måste byta upp mig. Och det är ungefär det som ormen lyckas tala om för Eva. För poängen med den här berättelsen är ju att de var på den bästa plats där man kunde vara. Bättre än i paradiset kommer det aldrig att bli. Och har aldrig varit. Men ormen lyckas ändå med konststycket att komma och tala om för Eva att det här går att förbättra, förstår du. Du kan byta upp dig. Och ja, säger hon, man kan byta upp sig. Plötsligt dög inte det Gud hade gett. Plötsligt dög inte det längre. Utan istället så får Eva en vision. Och hon får en vision om hur fint det ska bli. För här ska det bli grejer. Vi ska bättra på paradiset, Adam och jag. Det ska säkert lyckas. Lite förstånd. Ett ljuvligt träd. Ett underbart träd. Vad hade ormen lyckats med? Jo, vi kan säga det så här. Vad är det som gör paradiset till ett paradis? Och hur länge är paradiset ett paradis? Svar, det är tacksamhet som gör paradiset till ett paradis. Och så länge jag är tacksam över det Gud har gett mig, så har jag alltid ett hörn av paradiset med mig i mitt hjärta. Vad gör ormen? Han avskyr tacksamhet. Det kan jag lova dig. Vad gör han? Han gör allt vad han kan för att ta tacksamheten ifrån dig. Vi brukar ju ofta säga det att demonerna är inte lydiga. De är så upproriska. De gör alltid tvärt emot Guds vilja. Men det är inte sant. För då skulle man aldrig kunna driva ut en demon i Jesu namn. Jakob skriver i sitt brev att Du tror att Gud är en. Det gör du rätt i. Också de onda andarna tror det och bävar. Så du, de gör som Gud säger. För han är faktiskt allsmäktig. Vi har skrivit upp djävulens makt för mycket i dessa dagar. Det är dags att vi skriver ner den till dess rätta värde. De gör som Gud säger. Men de gör det inte av tacksamhet utan av rädsla. Det är det som skiljer. Skulle du någonsin träffa en tacksam demon, så skriv ett vykort till mig och berätta. Jag tror inte att det blir någon överbelastning i postgången. Därför det är det som är demonernas signaturmelodi. Otacksamhet. Och det smittar de med. Ständigt, ständigt. Åh, de är specialister på det här. Experter, tränade. De har verkligen gått säljkurser, förstår du, i konsten att sälja otacksamhet och ta bra betalt. Att ta paradiset ifrån oss. Genom att göra oss lite lagom otacksamma. Putt, säger det bara, så är paradiset borta. Det är väldigt vad fort det kan dunsta. En liten gnista otacksamhet, det räcker. Kärt barn har ju många namn. Den där otacksamheten kallar vi ju ibland för begärelse, och ibland kallar vi den för själviskhet, och ibland kallar vi den för avund. Den kan också få lov att heta självömkan. Det är synd om mig. Vi ska jämföra med hur Jakob skriver. Vi går till första kapitlet i Jakobs brev. Första kapitlet, och där läser vi 14-16 verserna. Blir någon frestad, så är det alltid av sitt eget begär som han lockas och snärjs. Och när så begäret har blivit havande föder det synd, och när synden är fullväxt föder den död. Låt inte bedra er, mina kära bröder. Här har du samma process i tre steg som vi kan läsa i berättelsen om syndafallet. Först väcks begäret. Och det betyder alltså att tacksamheten får stryka på foten. Och då börjar det krypa loppor under skinnet. Du vet att ja, den där den måste jag ju ha, eller det där måste jag ju få vara med om, eller vad synd det är om mig som aldrig har fått det där som så många andra har fått. Och man jämför sig och man räknar, och man är olycklig i största allmänhet och mår dåligt. Har det jobbigt, som det brukar heta. Vad är det som är på gång? Jo, det är lite frestelse. Är det synd? Nej, det är inte synd. Men ack så nära. Begäret, frestelsen, den kan bli havande. Eller rättare sagt, vi har blivit havande. För det här beskrivs ju ungefär som en befruktning. Begäret som så att säga får vara äggcellen, befruktas av en liten spermie av otacksamhet och oförnöjsamhet. Och vips blir man gravid. Och man blir mer och mer gravid, och en vacker dag så framföds det synd. Rätt vad det är så tar sig det här uttryck i handling på något sätt. Och när så sker så skapar det på något sätt problem. Det framföder i sin tur död. Och vi ser samma steg i syndafallsberättelsen. Först att trädet var ett fantastiskt träd. Sedan äter man av trädet. Sedan förbannar Gud skapelsen. Och det ormen egentligen behövde göra, det var i stort sett bara detta lilla lilla. Att sätta, så att säga, tacksamheten i fråga. Därför att tacksamhet är en underbar skyddsmekanism emot frestelser. Den bästa som finns. Det är inte lätt att fresta en person som är tacksam. Om du ska ut och skapa den stora marxistiska revolutionen, då måste du först, allt enligt gammal klassisk teori på detta område, gå ut och medvetandegöra människor. Vad gör du då? Jo, du talar om för dem att det är synd om dem ända tills de tycker att det är synd om dem, sen kommer revolutionen. Men det kan ju hända att det är synd om dem. Ja, men det där är ju inte problemets lösning. De måste hjälpas på annat sätt. Därför att de kanske ändå fick ut mycket av sitt liv, även om de var utsugna och förtryckta. Och när du tar den glädjen ifrån dem, då exploderar allt sammans. Men inte till någon glädje för någon. Se upp när tacksamheten håller på att berövas dig. Då är det alltid frestelse på gång. Det är alltid någonting som kommer att framföda onda handlingar som i sin tur framföder död. Så var rädd om din tacksamhet. Den är nettopp det dyrbaraste du har. Därför att den är ju paradiset i ditt hjärta. Vi ska bläddra vidare till Matteus 5. Femte kapitlet hos Matteus. Tjugosjunde till trettionde verserna. Ni har hört att det blev sagt, du ska inte bryta ett äktenskap. Men jag säger er, den som ser på en kvinna med åtrå har redan i sitt hjärta brutit hennes äktenskap. Om ditt högra öga förleder dig, så riv ut det och kasta det ifrån dig. Det är bättre för dig att en del av din kropp går förlorad än att hela kroppen kastas i helvetet. Och om din högra hand förleder dig, så hugg av den och kasta den ifrån dig. Det är bättre för dig att en del av din kropp går förlorad än att hela kroppen kommer till helvetet. Så vitt jag kan förstå, så är det inte Bibelns huvudbudskap att vi ska gå in för någon större amputationsverksamhet för att på det sättet hålla oss fria från synd. Därför det kanske inte skulle bli så mycket kvar. Om ditt huvud är det till förförelse, så hugg av det. Utan, om jag förstår den här texten rätt, så är det en varning ifrån Jesu mun om vilket utsatt läge vi hamnar i när tacksamheten inte längre finns som en barriär och som ett försvarsmedel i vårt innersta mot det som är ont. Därför att här talar Jesus om en som redan hunnit spana in något bättre. En man som kanske redan är gift och som kastar långa blickar efter grannens hustru, som plötsligt ter sig bra mycket fördelaktigare än den hustru som Herren har gett honom. Detta är inte något alldeles ovanligt problem. Ja, vad är problemet här? Vad är det som har hänt? Är det att grannens hustru har blivit så vansinnigt charmig plötsligt? Ja, det kanske hon är. Men det vore inte hela världen om mannen i fråga var tacksam över den hustru han hade. Gammal kärlek rostar ju som bekant inte. Det blir inte synd förrän vi övergår från tanke till handling. Jesus var frestad i allt, liksom vi, dock utan synd, säger Hebreerbrevet. Han klarade det, att på olika sätt bli ifrågasatt på punkt efter punkt utan att gå till handling. Men här befinner vi oss i ett väldigt svagt läge. Vi måste förstå detta, hur riskabelt det är när tacksamheten inte längre, så att säga, flödar i vårt innersta. Vi kan ju tänka nu på den här mannen som tittar på sin grannes hustru. Och Jesus varnar för det där och säger det att det här är redan fel. Hur kan det vara det då, säger vi? Han kanske aldrig så mycket som rör vid henne en gång. Än mindre kommer med förslag eller handling. Nej, men det kanske ändå kommer att återspeglas i hans eget äktenskap. Han kanske på något sätt kommer att vara kylig eller ovänlig eller på olika sätt utstråla besvikelse till sin hustru. Istället för att ge henne den uppmuntran som ständig tacksamhet skulle innebära. Det kommer ändå på något sätt till handling, även om det inte blir den handling kanske som själva frestelsen från början innebar. Man kan ju lägga band på sig, men det pyser alltid ut i någon riktning. När denna process väl har börjat, att tacksamheten är borta och vi har fått för oss hur världen ska förändras för att det blir bättre för oss själva. Då är det alltid fara på färd. Hugg av händerna, säger Jesus, för nu är läget kritiskt. Det finns ett bättre sätt att söka Herren för att få tacksamheten som en gåva. Det är det jag vill tala om ikväll och den här helgen. Gud håller på och fostrar oss, sa jag förut. Vad är han ute efter? Han är ute efter att göra dig och mig tacksamma. För när vi är det, då är paradiset plötsligt där. Och när tacksamheten är borta, då hjälper ingenting. Det finns inget som kan ersätta den. Det finns ingenting som har en Kristusdoft så som tacksamheten. Tacksamheten är också ett så stort stycke av vår rättfärdiggörelse. En rättfärdig människa är en tacksam människa. Vi kan ju lyssna till vad Paulus säger när han på sitt sätt kommenterar syndafallet. Romarbrevet 1. Första och 22 verserna. Romarbrevet 1, verserna 21 och 22. De har haft kunskap om Gud, men inte ärat honom som Gud eller tackat honom. Deras tankemöda ledde dem ingenstans, och deras oförståndiga hjärtan förmörkades. De ville gälla för visa, men blev till dårar. De har haft kunskap om Gud, men inte ärat honom som Gud eller tackat honom. Åh, vad farligt det är. Det räcker med att tacksamheten försvinner ur våra hjärtan för att vi ska förvandlas från de visaste människor till dårar. Det är det som skiljer dåren från den vise. Det är tacksamhet. Tänk så lite. Och ändå är det en hel värld emellan. Ingenting är sig likt den dag du blir tacksam. Du vet, det är som att man har gått i novembergrådasket länge och så här. Jag vet inte, ni har kanske inte Göteborgsväder här uppe i Dalarna. Men i Göteborg, där talar vi om Göteborgsväder. Dimma, regn och vind och snö, som det står i salmen. Det brukar vara en halv grad varmt och så, eller en halv grad kallt och underkyld dimma eller någonting sånt där. Och när det har varit i några veckor, då vet man ju hur man känner sig. Men plötsligt så skiner solen fram. Och allt är som förändrat. Trots att det är samma hus och samma gator och samma träd och samma alltihopa. Och ändå är allting annorlunda. Vad var det som hände? Jo, solen tittar fram. Och allt blir förvandlat. Kan solen titta fram i ditt liv? Ja, om Herren får göra dig tacksam. Då är det som dimmorna bara lyfter och seglar bort. Ja, det är för enkelt, säger du. Ja, men det ska vara enkelt. Guds rike till för barn. Tyskarna har ett underbart gammalt ordspråk. De brukar säga, varför ska man göra det enkelt när man kan krångla till det så underbart? Men det ska vara enkelt. Det är farligt med de här idealbilderna som vi ofta både söker och odlar. Vi kan behöva veta hur saker och ting ska vara när de är rätt. Jag talar ju om hur du och jag kommer att vara när Herren är färdig med oss. Det är också en idealbild. Men alla idealbilder ska hanteras med stor försiktighet. De blir så lätt avgudar. De blir så lätt någonting som förtar vår tacksamhet. När vi plötsligt spanar in någonting som vi tycker kunde vara bättre eller bli bättre eller som Gud inte har gjort ordentligt riktigt bra. Vi kan ju tänka på Guds församling till exempel. Du kan tänka ett ögonblick på församlingen där hemma. Ja, vad tänker du då? Du kanske har jämfört den många gånger i ditt hjärta med en annan församling som du vet om och som du tycker att den är härlig. Men, säger du om din egen församling. Men. Det gjorde jag också. Om församlingen jag tillhör. Och det fanns en tid då jag tyckte det att här måste vi verkligen predika förnyelse. Både lodrätt och vågrätt. För jag hade läst en hel del böcker. Härliga böcker om underbara församlingar. Nytt liv i församlingen och allt möjligt sånt här. Och sådana böcker är härliga. Att få ett vittnesbörd om vad Gud kan och vill göra. Det är ljuvligt. Men om en sån bok förtar tacksamheten i ditt hjärta över den församling du tillhör, så är loppet kört. Jag kan intyga av egen erfarenhet. Jag gick runt i församlingen jag tillhör. Jag ska inte säga att den är min församling, för den är ju Herrens. Men de andra, för de fick ju stå ut med mig så gott det gick. Och det fanns människor som höll på alldeles gå i kras när jag talade om hur församlingen skulle vara. Tills jag en vacker dag fattade och begrep att om jag var tacksam över de människorna som fanns i församlingen, så blev det mera Kristusdoft omkring mig än om jag gick runt och talade om hur de andra skulle vara, kanske inte krävde hur församlingen skulle vara. Vi kan ju vinkla saker lite olika. Ibland läser vi apostlagärningar om att de hade allt gemensamt och det var så underbart och de var ett hjärta och en själ och alla blev botade och lite sådana här texter kan man ju plocka ut. Och man kan bli både uppmuntrad och besviken. Man kan bli både glad och aggressiv. Och så tycker man, varför kan aldrig vår församling bli så här? Ja, man kan läsa andra texter. Om hur det blir bråk med de grekiska änkorna och allt det här. Och vi får inte mat och ni sitter här och äter. Och det var många andra ting också. Där man blev oense. Ja, det var människor det med. Vi kan vinkla från andra hållet och bara läsa sådana texter. Och kanske tycka hurra vad vi är bra. Vi måste se hela bilden. Och du förstår, vi måste läsa allt under tacksamhet. Vi måste förvalta all den kunskap Gud ger oss och har gett oss med tacksamhet. Det är väl det tacksamheten som skiljer dåren från den vise. Och hur rätt du än har när du för fram dina världsförbättrarvisioner och församlingsförbättrarvisioner och kyrkoförbättrarvisioner och alla sorters förbättrarvisioner, hur rätt du än har, så hjälper det inte långt om du inte också har tacksamhet. För har du tacksamheten kan du lyssna. Men har du inte den så kan du inte lyssna. Ibland träffar jag som själavårdare människor som för en ojämn kamp emot frestelser i sitt liv. Och vi talade nyss om det här med att titta på grannens hustru. Och ibland möter man människor som har svårt att gå förbi en pressbyråkiosk utan att köpa en så kallad herrtidning. Och det är ett svårt lidande det här. Det är fullt jämförbart med alkoholberoende och alla möjliga andra sorters beroende. Och sådana människor, de kan ibland ägna så mycket tankeverksamhet och tankemöda åt att inte tänka på pornografi, att det blir i praktiken det enda de gör. Om ni förstår vad jag menar. De tar liksom sats tidigt på morgonen och tänker att nu ska jag inte tänka på det här, nu ska jag inte tänka på det här, nu ska jag inte tänka på det här. Vilket naturligtvis får till resultat att de inte hinner tänka på något annat. Och till sådana brukar jag säga att om du kommer in i ett mörkt rum så blir det inte ljus bara för att du kastar ut mörkret. Det blir inte ljust om du tänder lampan, men när du gör det så försvinner ju mörkret. Låt oss tända lampan istället. Och så får man börja att leta lite grann i den människans liv. Har jag tacksamhet? Eller på vilka punkter i mitt liv är jag besviken? Är jag besviken på mitt liv? Är jag besviken på mig själv? Är jag besviken på människorna omkring mig? Är jag besviken på Gud? Är jag besviken på min situation? Vad är jag besviken på? Ty där man för en sån ojämn kamp emot frestelse, där finns besvikelsen som dödar tacksamheten. Och det är mycket lättare att finna en väg ut ur labyrinten om man får börja hjälpa den människan till att vara tacksam över sin situation här och nu. Och det där kan vi ju se ibland när människor kommer till tro. Nyomvända, härligt frälsta. Tältkampanj. Och raggarkungen blir frälst och han kommer in i församlingen och riktigt klappar om alla och är ljuvlig och glad och har seger över synden. Förut har han ägnat sig åt alla möjliga dåligheter, men det gör han inte nu. Och han är så glad. Det är en sån kraft och nya vingar som örnarna och så vidare och så här. Ja visst. Nå, vi som har varit med ett tag, vi sitter i våra hörn och mumlar att går över det där. Och det gör det ju som regel. Det går över. Den första kärleken till Herren, den förbyts så småningom med den andra kärleken till verksamheten. Och den är inte lika stark. Den har inte lika mycket av tacksamhet i sig. En vacker dag har frälsningen blivit en självklarhet också för vår nyomvände raggarkung. Och då är kraften borta. Då kommer han en dag lite försiktigt lommande och önskar få ett samtal och börja tala om alla de gamla problemen som plötsligt poppar upp igen. Konstigt. Nej, det är inte konstigt. Tacksamhet har en förmåga att dunsta som aceton på en nagel. Besvikelse och grämelse ligger kvar tills vi dör. De är som bly. Ett bönesvar som vi fick, det har vi glömt till imorgon. Men eftersom vi inte fick det kommer vi ihåg tills vi dör. Eller hur? Det är syndafallet. Tänk dig, bara som ett litet experiment, att Herren nu, han sätter dig på drejskivan och så snurrar han. Och när han har snurrat ett tag så är du sån här att tacksamheten stannar lika länge kvar som grämelsen. Oj, vilken förändring. Vilken helgelse. Vilken rättfärdiggörelse. Vilken vishet. Allt på en gång. Tänk om alla ditt livs glädjeämnen var lika verkliga dag ut och dag in. Tänk om alla tacksamheter som du någon gång känt i ditt liv var lika levande idag som de var när de var färska. Så där som grämelserna brukar vara. Man kan ta fram dem och damma av dem och de känns precis som nya. Inga problem alls. Men tänk om alla tacksamheterna gjorde det. Vilken grej! Oj. Och tänk dig nästa steg i raketen så att säga. Att Gud lär dig att förlåta och försonas med dina besvikelser så de dunstar som aceton. Paradiset direkt, förstår du? Paradiset. Vi ska läsa några texter om det här. Romarbrevet 12. Elfte och tolfte verserna. Slappna inte i er iver, håll er brinnande i anden, tjäna Herren. Gläd er i hoppet, var uthålliga i lidandet och ihärdiga i bönen. Den tolfte versen är väl intressant, eller rättare sagt de här båda ihop. Man tycker detta är ju komplett omöjligt. Var glada i alla vedervärdigheter. Ja, det kan du säga. Jo, det går. Om tacksamheten får finnas. Ja, men jag har inget att vara tacksam över. Är du säker på det? Är du alldeles säker på det? Alla har vi ett stort att vara tacksamma över. Och det är det som kallas för hoppet i Bibeln. Nämligen det rike som är lovade, som vi är lovade när vi kommer fram. Och det är därför som det står här att vi ska vara ut, att vi ska glädja oss i hoppet. För har du inget annat att vara glad över, så vet du åtminstone hur det ska gå till sist. Vi har ju tjuvläst sista kapitlet. Vi vet hur det kommer att sluta. Och slutet gott, allting gott. Kan jag inte tacka för något så kan jag tacka för slutet. Petrus skriver det, första kapitlet i första brevet, första Petrusbrevet. Tredje till sjätte verserna. Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader. I sin stora barmhärtighet har han fött oss på nytt till ett levande hopp genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda. Till ett arv som inte kan förstöras, fläckas eller vissna och som väntar på er i himlen. Ty Guds makt beskyddar er genom tron fram till den frälsning som finns beredd att uppenbaras i den sista tiden. Därför kan ni jubla, även om ni just nu en kort tid skulle få utstå prövningar av olika slag. Efesierbrevet, första kapitlet. Sjuttonde och artonde verserna. Jag ber att vår Herre Jesu Kristi Gud, härlighetens fader, ska ge er en vishetens och uppenbarelsens ande som låter er få kunskap om honom. Må han ge ert inre öga ljus så att ni kan se vilket hopp han har kallat oss till. Vilket rikt och härligt arv han ger oss bland det heliga. När bad du om att få ett hopp som är så levande att tacksamheten ständigt flödar. Att få, så att säga, kika in i himlen. Så att det blir så levande att du kan stå ut med att det är lite kallt ute, eller att det är lite jobbigt i relationer, eller att det kan vara stränigt på andra sätt. Ett levande hopp. Bibeln säger ju också att vi ska tacka Gud i livets alla förhållanden, som det står i 1 Thessalonikerbrevet 5. Och till och med som det står i Efesierbrevet 5. Att vi ska tacka Gud för allt. Nu minns jag träffade en kvinna en gång. Hon hade förstått det där, tycker jag själv, på fel sätt. Hon tackade Gud för djävulen, och hon tackade för Hitler, och hon tackade för allt möjligt. Det här är nu ingen teknik. Tackandet är inget knep. Det vi sträcker oss efter när vi närmar oss Gud, det är att han ska röra vid våra hjärtan och rena dem så att tacksamheten finns i våra hjärtan, inte bara i munnen. Det handlar inte om tacksägelse. Det handlar om tacksamhet. Kan man tacka Gud för allt då? Djävulen och Hitler och så. Ja, vi ska sluta med att läsa i Romarbrevet 8 och 28. Vi vet att Gud på allt sätt hjälper dem som älskar honom att nå det goda. Dem som han har kallat efter sin plan. För den som älskar Gud samverkar allt till det bästa. Vi säger så här, du kommer i en kris. Förut har du varit tacksam och glad, men nu dunstar tacksamheten bort. Varför tillåter du det här, Gud? Säger du till Gud. Och dina ögon förblindas. Ditt hjärta förmörkas. Och Gud, som i förväg har berett en väg genom krisen, du ser inte vägen längre, du ser bara krisen. Varför? Därför att tacksamheten försvann. Ja, om jag får hjälp med alla mina problem, då ska jag bli tacksam, säger vi. Ja, det tror jag det. Klart vi blir tacksamma då. Men du förstår, här vill vi komma idag och röra vid dig. Ge dig tacksamheten som en gåva. Du behöver inte alltid fundera så fruktansvärt mycket över vad det är som hindrar den och varför jag inte är tacksam nu, och stor analys på längden och tvären. Jag brukar bara säga så här till Gud, du kan väl göra mig tacksam. Det tycker jag fungerar ganska bra. Det brukar räcka. En underbar medicin. Tre gånger dagligen håller djävulen borta. Nu ska vi be tillsammans. Herre Fader, vi ber att du rör vid våra hjärtan till tacksamhet. Vi förstår och anar att du skulle vilja att tacksamheten var det stadiga och förblivande i våra liv, medan försoningen fick verka så att besvikelser och grämelse fick dunsta bort som aceton. Och vi börjar ana och förstå att det faktiskt går att tänka sig en evig glädje, en som räcker från evighet till evighet, hur länge som helst i himlen. Det är ju annars det där som folk brukar skratta åt oss om. Du kan väl inte tro på en sån glädje? Jo, det kan vi göra. Frimodigt kan vi bekänna. Det finns något som heter tacksamhet. Och det vill du ge oss, Herre. Det vill du lägga in i våra hjärtan. Du vill att vi ska drivas av tacksamhet och inte av girighet. Du vill göra oss rättfärdiga genom att göra våra hjärtan tacksamma. Och vi kommer till dig och så ber vi dig, Herre, att du förlåter oss. Att tacksamheten så lätt får dunsta ut. Ditt morgonens dagg som snabbt försvinner. Gör oss tacksamma, Herre, i Jesu namn.